Gud steg ned har jag satt som rubrik. Och jag tänkte på det här bibelordet och jag kommer att upprepa mig lite ifrån förra gången om du lyssnade. Därför att jag har blivit mer och mer gripen utav det här med väckelsen på Hebriderna och har sett så mycket mer. Och när jag lyssnar på folk som har vittnat ifrån den tiden så förstår jag att det har varit ett pågående verk under lång tid. Den där första väckelsen tror jag kom på 20-talet. Sen kom det tillbaka på 30-talet och så på 40-talet. Så den har berört så många generationer. Och allt det här när man tittar på det och läser om det är enbart Guds verk. Och så detta att Gud steg ner, det kan man verkligen säga att han gjorde. Och vi har ju läst i Bibeln om flera tillfällen när Gud steg ned. Men jag vill läsa och repetera det här bibelordet. Och jag vill repetera lite av det jag sa förra gången. Om du orkar lyssna. Jag läser från Jesaja 64. Det är Jesaja som nu talar här. Till Gud att komma ner till jorden. Till oss. O att du lät himlen rämna och kom hit ner så att bergen skakade inför dig. Som när eld antänder ris och elden får vattnet att sjuda. Så att ditt namn blir känt för dina ovänner och hedna folken darrar för dig. När du gjorde fruktansvärda gärningar som vi inte kunde vänta oss. Då steg du ner och bergen skälvde inför dig. Aldrig någonsin har man hört. Aldrig har något öra uppfattat. Aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom. Här ligger ett nyckelord. Mot dem som väntar på honom. Vad lever vi i för tillstånd rent andligt nu ute i världen? Och när vi ser till vår nation här i Sverige. Vad är det som gör att vi väntar på honom? Eller gör vi inte det som Guds folk? Är vi så upptagna med så mycket annat att vi har slutat att vänta på honom? Han steg ned, står det. Och det händer och det har hänt att Gud stiger ned. Och vi har sett det vid ett annat tillfälle när det gällde Babels torn. Jag bara läser några verser ifrån första Mosebok, det 11:e kapitlet. När människorna, hela jorden var ju fullt av ett enda språk och samma ord. Och så människorna drog upp och de drog österut till en lågslätt i Sinars land. Och så bosatte de sig där. Och så sa de till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck, står det. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Det låter ju ganska fint det där att vi bygger tillsammans och vi bygger ett torn och vi vill att den ska räcka ända upp i himlen. Men det här var människor med en annan avsikt. Man hade det var ett uttryck för högmod kan man säga, därför att man ville själva bli lika Gud. Och lika stora som Gud. Och man hade en stark enhetssträvan. Som man gjorde att man skulle bygga tillsammans. Och det här pekar ju på en världsmakt. Samma språk. En religion. En valuta. Ett samordnat världssystem. Och det där läser vi också om i Uppenbarelseboken. Men så kom Guds dom. För Herren, står det i vers 5, steg ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden. En dom gick ner. Gick ner över folket. Han steg ner och förvirrade människornas språk. Och förutsättningarna till människans egen vilja. Till en mänsklig världsordning gjorde han om intet. När det har gått till en viss gräns. Då låter Gud sin makt bli synlig. Och vi kan ju hoppas att det kommer att ske återigen. Att vi får se Guds makt. Och det var detta nu som hände på hebriderna. Och vi kan då läsa lite om igen därifrån. Jag vet inte om ljudet är lite högt, om vi ska sänka det. Jag upprepar lite. Den här väckelsen på hebriderna från 1949. Det var en lokal distriktsstyrelse i kyrkan som sände ut en proklamation. Att en viss söndag skulle den läsas upp i alla församlingar på Lewis, på en av öarna där. Och den, som tillhörde den fria skotska kyrkan som var en presbyteriansk rörelse. Och man skulle tala om och proklamera ut det här tillståndet som kyrkan var i överallt i landet, alltså överallt egentligen i Skottland. Att det fanns en tilltagande nonchalans gentemot de offentliga gudstjänsterna och ett inflytande av njutningens ande som fick ett allt starkare grepp om den yngre generationen. Så uppmanade man varje församling att ta detta till sitt hjärta, att ta det på allvar och fråga sig, vad kommer att ske om inte det blir någon omvändelse bland människorna i församlingarna? Och vi uppmanar var och en, sa man, att pröva sitt eget liv inför Gud. I ljuset av det ansvar som vilar på oss alla och att vi genom gudomlig nåd måtte bli besökta med en ångens ande. Och återvända oss till den Herre som vi så djupt har bedrövat. Det här var liksom upprinnelsen till det som hände. Att man hade börjat fundera på hur ser tillståndet ut i kristenheten? Hur ser tillståndet ut i landet? Och några tog det till sitt hjärta, bland annat två gamla kvinnor. Jag nämnde om det förra gången. Det var två systrar, den ena 82 och den andra 84. Den ena var blind och den andra var nästan krympling, alltså utav reumatism. Och de var helt oförmögna att själva ta sig till kyrkan. Men de ägnade sig helt åt att vänta på Gud i sin lilla stuga. En natt så fick en av systrarna en uppenbarelse från Gud. Hon såg kyrkorna fyllda med unga människor. Hon sa till sin syster, jag tror att det kommer väckelse till församlingen. Och vid den här tiden så fanns det inga unga människor i kyrkorna. I de offentliga gudstjänsterna. Och hon sände bud därefter efter pastorn. Hon berättade om sin upplevelse för honom. Och han tog det här ordet och uppenbarelsen hon hade haft från Gud till sitt hjärta. Och så vände han sig till henne och frågade, vad tror du att vi bör göra? Vad, svarar hon. Överlåt dig till bön. Överlåt dig till att vänta inför Gud. Att vänta inför Gud. Samla dina äldste diakoner och tillbringa minst 2 nätter i veckan i väntan inför Gud i bön. Om du gör så i din del av församlingen kommer jag och min syster att göra så i vår del av församlingen. Från 10 på kvällen till 2 eller 3 på morgonen. Och det kan man tänka, 2 damer i den åldern. Vänta inför Gud från 10 på kvällen fram till morgonen nästa. Och pastorna kallade samman sina ledare och under flera månaders tid väntade de inför Gud bland halmstrån i en lada. Och under den här tiden så lyfte de fram ett löfte som systrarna hade fått i bön inför Gud. Och det var ju från Jesaja 44:3. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Vilket löfte de hade tagit fasta på. Att Gud skulle utgjuta vatten, men det var över det som törstar. Det var strömmar över det torra. Och det här, de här bönesamlingarna och hur man sökte Gud pågick i alla fall i 3 månader och ingenting hände. Men då var det en ung man med på de här bönesamlingarna som en kväll reste sig upp och började läsa från psalm 24. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Och så slog han igen sin bibel. Och sen var han så full av vånda och nöd i sitt hjärta. Och så vände han sig till pastorn och de andra äldste. Och så sa han, jag tycker att det här verkar inte riktigt rätt. Det verkar nästan vara som ett skämt rakt igenom. Att vänta så som vi väntar. Att be som vi ber när vi själva inte har det rätt ställt med Gud. Och sedan lyfte han sina händer mot himlen och bad. O Gud, är mina händer rena? O Gud, är mitt hjärta rent? Och så la han sig på knä. Och där förlöstes en kraft just då och där. Utifrån ett hängivet, ärligt hjärta. En ung mans hjärta som ropade till Gud. Guds kraft kom som skakade himlarna. Och en medvetenhet om Guds närvaro grep de som hade samlats där allesammans. Helt plötsligt kom en medvetenhet och en gudsfruktan och en helighet in över de församlade. Och Gud steg ner i sin nåd till dessa människor. Och jag tänkte det, att vänta inför Gud med ett halvt hjärta. Att vänta inför Gud med tankarna på ett annat håll. Att vänta inför Gud i sin egen kraft. Vart leder det? Ingenstans. Man måste komma inför Gud med ett rent hjärta och med rena händer. Det var det som var hemligheten här. O Gud, är mina händer rena och Gud, är mitt hjärta rent. Man var inte i rätt tillstånd i den här bygden. Man befann sig inte i Guds närhet. På de här öarna på den tiden. För det var mycket av ogudaktighet på den tiden också. Det var mycket alkoholism. Det var mycket missförhållanden i familjer. Man var långt borta ifrån Gud. När den här väckelsen kom så blev människor så medvetna om Gud överallt där de var. Så till och med man säger att cirka 75% av de som kom till tro De gjorde det innan de klev in i kyrkan. Men de var på väg dit för de tänkte det är det enda stället där vi kan få möta Gud i sin nöd. Och ja, det där talar till mitt hjärta så oerhört mycket att vi måste komma i rätt förhållande till Gud. Vi måste komma till den platsen när vi kan helt ge upp oss själva. Och jag har gripit så av den där väckelsen. Och jag tänker, den tiden vi lever i nu, vi lever också i ett ogudaktigt land. Jag vet inte om Sverige är det mest ogudaktigaste landet i hela världen. Jag kanske inte ska säga så, men när man nu ser ut över världen i de här coronatiderna så kan man ju se från land till land hur man går ut på gatorna, man ber, man sjunger lovsång, man går ut och sjunger och spelar, man samlas på behörigt avstånd. Vi hör hur de ber och ropar till Gud. I Sverige så är det tyst. Visserligen går vi ut mycket så här på nätet, men du hör inte samma ton som du gör i den här desperata tonen bland människor i världen. Och det som var slående tycker jag, det som hände, vi läste om, det var min man Peter och jag, vi gick in och tittade lite på nyheterna på SVT och så såg vi en intervju med Roland Utbult, som ju är KD-politiker men också en varmt kristen person och har skrivit oerhört många fina sånger om Jesus, väldigt öppen med sin tro och kärlek till Jesus. Hur han i en intervju inte nämner ett enda ord om att efter, ja, under sin sjukdomstid, han drabbades av corona, att han inte någon gång i den här intervjun nämner att Jesus hjälpte, att han är tacksam till Gud. Och jag förmodar att väldigt många bland svenska folket har bett till Gud för denna man under hans sjukdomstid. Han var ju svårt sjuk i corona i flera veckor. Ja, och vi blev lite förundrade, Peter och jag, och vi tänkte, vad är det här? Det är inte ett ord. Tills vi fick läsa på en annan hemsida att SVT hade helt enkelt, vad vi förstod då, utan Roland Utbults medgivande, bara klippt bort hans vittnesbörd om hur Gud hade hjälpt och vilken tröst han hade funnit i sin tro och tacksam till alla människor som hade bett. Ja, då blev det liksom för mig lite av en bekräftelse på vilket tillstånd vi lever i Sverige. Hur har vi det ställt egentligen med vår tro? Skulle vi kunna gå ut på gatorna i Sverige och lägga oss på knä och be? Eller skulle polisen komma och gripa oss idag? Eller hur ser det ut i det här landet? Så då tänkte jag också när jag hörde om väckelsen på Hebriderna. Den här väckelsen var inte byggd på människotankar. Det var inte människor som hade haft sina händer i den här väckelsen. Utan den kom ifrån himmelen, den kom ifrån Gud. Och det uppmuntrade mig, jag tror jag nämnde det förra gången, att kan det ske där så borde det kunna ske här också. Och jag tror att utan bön går det inte. Så vi behöver också lära oss bönevägen och att samlas och bli stilla inför Gud. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Och just detta att få en Guds medvetenhet att Gud är Gud. Det är han som har skapat himmel och jord. Och det är han som kan hjälpa. Den enda som kan frälsa och hjälpa oss. Och jag vill läsa några verser från Jakobs brev 4 också. Där Jakob beskriver lite av en situation som rådde i församlingarna då på den tiden på biblisk tid. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger: avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Underordnar er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Och så säger Jakob så här: gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ett skratt vändas i sorg och glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. Inte se till sin egen vinning i själviskhet eller till njutningar av livets goda, eller be till Gud om bönesvar för vår egen välfärd, istället för att be om att få bli brukade i tjänst för Herren, att få leva nära Jesus och få tjäna honom med det livet han har gett oss här på jorden. Och det var ju lite detta som kom över den här pastors- och äldstegruppen där på de skotska hebriderna. De såg ju helt plötsligt att de behöver omvända sig, fast de var Herrens tjänare. Och så kan det vara. Vi kan ha kommit in i ett tillstånd, ett gömmet tillstånd, ett tillstånd där vi inte längre brinner för Jesus, utan vi har mycket egna agendor och mycket egen vinning i det vi gör, vi människor. Vi är sådana och vi behöver omvända oss. I psalm 31 och vers 23 så är det David som har kommit till ett tillstånd där han kände sig helt förtvivlad, därför att han hade upptäckt att han hade syndat. Han hade förstått att han hade syndat inför Gud. Och han kände att han fick ångest. David var djupt bedrövad. Och vers 23 i psalm 31 står det: jag sa i min ångest: jag är bortdriven från dina ögon. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Och om vi läser ner i psalm 32 lite längre ner där, så står det så här: salig i vers 2 är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då kom han fram till det. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld. I ödmjukhet vände han om, och då kom han till frid i sin själ. Han fick frid. Han fick uppleva att Herrens nåd kom över honom, och han fick frihet ifrån syndabördan som han hade burit på. Och kanske det är nu så med oss kristna som har kommit, låt oss säga att många har kommit bort, inte kanske kommit bort på så sätt att man har förlorat sin frälsning, men ändå kommit bort ifrån det uppdrag som Gud har gett oss. Vi är ju kallade att bygga på klippan Kristus, och vi är inte kallade att bygga på ett Babels torn av världslig art. Vi är inte kallade att bygga på något för egen vinnings skull, utan vi är kallade på att bygga på klippan Jesus. För han är den fasta grunden. Och att du lät himlen rämna och kommit ner. Så att liksom eld antänder ris. Att elden får komma och bränna bort allt det där av mitt eget. Av det som inte bygger för framtiden. Av det som är av jordisk karaktär. I första Korinthierbrevet, det tredje kapitlet, så säger Paulus, när han undervisar där, ifrån vers, ja, vi kan läsa från vers 10. Första Korinthierbrevet 3 och 10. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Det är grunden. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Här talas det om, vad har vi byggt? På vilken grund har vi byggt? Och vilket byggnadsmaterial har vi använt? Grunden är Kristus. Kristus är hörnstenen som är byggd på apostlarnas och profeternas grund. Det är Jesus och hans verk, allt vad han har åstadkommit. Det är på den grunden som församlingen byggs. På ordets fasta grund. Och så står det ju här att allt kommer att prövas i elden. Hur var och en av oss har byggt. Det är här och nu vi bygger. Och vad är det för material vi använder? Och hur bygger vi? Och vad kommer det här att leda till? Hur kommer det här huset att se ut när det är färdigbyggt? Är det stenar utan liv, eller är det levande stenar som byggs med? Och här ser vi då att Guds eld går över allt det som du och jag sysslar med här på jorden. En dag, på domens dag. Det står faktiskt att alla ska träda fram i Kristi domstol. Men den som är frälst, den som tror på Jesus, är frikänd i domen. Och kommer att bli frälst. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så att låta Guds eld gå genom livet nu, här och nu, det är det bästa. Att komma till insikt om var jag står i förhållande till Jesus. Låt elden förtära allt av egen vinning och egen rättfärdighet och begär till det som tillhör den här världen. Därför att våra egna byggnadsverk kommer inte att bestå provet, för de kommer att brinna upp. För det är endast Jesu Kristi grund och byggnad som består. Därför så är det så viktigt här just nu. Och nu har vi tillfället. Nu har hela världen förändrats och gått in i ett tillstånd som vi aldrig har sett tidigare. Nu har vi möjlighet. Nu kan vi bli stilla inför Gud, söka Gud, ropa till Gud, bli stilla inför honom så att vi kan besinna vem han är. Så att vi inte bara lever i någon slags dimridå eller i en värld som bara rullar på för varje dag och vi bara väntar på någonting som ska komma. Nej, nu kan vi här och nu få vara med och be fram och be om att vi ska få bli så förvandlade som ledarskapet på Hebriderna en gång blev. Därför att det var för att de ödmjukade sig. För att de kom till insikt om det, sitt tillstånd, sitt andliga tillstånd. För det andliga tillståndet var näst intill dött på Hebriderna. Och det var det som gjorde att Gud steg ned till dem. Och hans närvaro kom in i hus och stugor, kom på vägarna, kom in på arbetsplatser, på överallt, så blev man så gudsmedveten. Man insåg sitt tillstånd. Och det var inte bara kyrkans män, utan det var hela samhällen med människor som helt plötsligt, utifrån det här som skedde när Gud steg ner, så insåg man, jag behöver Gud. Man hade inte tänkt så tidigare. Man var inte intresserad. De var lika ointresserade av Gud som världen idag ser ut. Som Sverige idag ser ut. Men när detta drabbade dem, då fick de en sån gudsfruktan i sina liv. En sån helighet. Och jag tror att det är det som vi saknar. Vi saknar gudsfruktan och helighet. Och utifrån det här så fick de se löftena komma. De fick se löftena bli uppfyllda. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina avkomlingar. Det fick de se. För kyrkorna blev fullsatta med ungdomar. Den unga generationen kom. Och så förblev det under lång tid. De kom till tro. Och de intog sin plats. Och bönesvaret kom. De här damerna som hade, de här äldre damerna som hade varit i bön. De fick se att det blev precis så som Gud hade visat dem. För de var trogna i bön. Och jag tror inte det finns, som jag sa en annan gång, det finns ingen annan väg till väckelse. Det är den här gamla vägen, de urgamla stigarna. Det är bön och överlåtelse, att ödmjuka sig och att komma till insikt om det andliga tillståndet. Vem får gå upp till Herrens tempel? Jag längtar efter detta. Jag längtar efter att Gud ska komma på ett sådant sätt att vi också bara får uppleva detta. Jag längtar efter det. Vi behöver få se liksom det här att det kommer ifrån himmelen. Vi är trötta på det här som bara är tomma ord. På alla tomma löften. Vi vill se. Vi vill uppleva, vi vill känna, vi vill få möta Jesus mitt ibland oss på ett sådant starkt sätt så att våra liv blir förvandlade. Jag ska läsa härifrån på slutet ifrån Hebreerbrevet 12 och från vers 22 ska jag läsa och framåt. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om det inte kunde komma undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre ska då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen? Den gången kom hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag komma, inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar skall försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan, ty vår Gud är en förtärande eld. En gång kommer allting att skakas. Och en gång kommer allt det som är av jorden att brinna upp. Och allt det vi har byggt som inte var av andlig karaktär, allt det som vi byggde i vårt eget, det kommer att skakas, brinna och försvinna. Levi Petrus skrev ju den här sången, löftena kunna i svika. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna att löftena, de står kvar. Guds styrbara löften. Om vi nu som Guds folk redan här och nu kunde komma in i de här underbara löftena som vi har. Och vi kunde få vara med och tjäna Gud i den här tiden som vi i vår generation inte har sett dess lika tidigare. Om vi nu kunde få uppleva en väckelse av himmels karaktär. En väckelse där hela städer och nationer fick omvända sig till himmelens Gud. Då tror jag att våra liv skulle för alltid vara förvandlade och aldrig mer bli de samma. Jag tror att vi behöver just en sån här skakning för att vi ska vakna. Gud varnar från himmelen och han skakar om sitt folk nu. Och vem vet, Gud har tillåtit det som sker just nu utöver jorden. Och vem vet när Gud stiger ned vad som kommer att hända. Han förändrade hela situationen med Babel. De talade inte längre samma språk. Han förbistrade deras språk. För han var tvungen att skilja dem åt. För det de höll på att bygga, det hade gått för långt. Det hade gått till fördärvet med hela jorden. Och det går till en viss gräns med Gud. Men sedan måste han skaka folk och nationer. Och Bibeln beskriver ju det, vad som kommer att ske i ändens tid. Och redan nu så känner vi ju att det skakar. Att det här är någonting som sker. Som vi tror att Gud har tillåtit ändå. Hur skulle han kunna lära oss att be om inte genom nöd? Så står det. Och så är det med oss människor. För att vi ska komma in i rätt förhållande till Gud. Och för att vi ska förstå vart vi är på väg. Så behöver vi omskakas och vi behöver komma in i ett tillstånd där vi söker Herren istället. Att vi söker honom medans tid är. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Jag skulle önska att vi kunde komma tillsammans i bön. Vi kan inte komma tillsammans rent fysiskt, men att vi kunde ändå förenas i bön utöver vår nation. För det här är en ogudaktig nation som har valt bort Gud i de allra flesta sammanhang. Jag lyssnade häromdagen till en president i något land i Centralamerika som citerade Jesaja och alla löften och vad som skulle ske och vad Gud förmår att göra. Men man skulle önska att vi också fick se mer gudfruktiga ledare som kunde leda folket in i sanningen. Men vår uppgift som kristna, det är att be. Det är att be. Det är att be och det är att vittna om Jesus. Hebriderna har satt sig i mitt hjärta. Därför att jag såg möjligheter. För det som var omöjligt för människor, det var möjligt för Gud. Och det är samma sak, tror jag, för Sverige. Och för världen i stort. Att det du och jag inte kan åstadkomma. Och det vi inte ska syssla med, det är falsk religion. Utan vi ska syssla med Jesus och det som är äkta vara. Det som leder till himmelen, det som leder till räddning för evigheten. Amen. Tack Jesus. Fader, vi tackar dig. För det som vi har fått höra och det som vi har fått läsa om, Herre. Låt det bli en verklighet i våra hjärtan, Herre. Jesus, vi kan inte förhäva oss någon utav oss. Utan vi får bara komma inför dig, inför nådens tron, Herre. Tack Herre att du än en gång vill komma ner till denna jorden och skaka om oss, Herre. Så att vi förstår vart vi är på väg. Att de vägar vi vandrar på nu är inte Guds vägar. Och att vi kommer bort ifrån egna begär och att vi ska självförverkligande och att vi ska bli något stort i oss själva. Herre, hjälp oss att komma bort ifrån alla världsliga tankebyggnader, Herre. Att vi ska bygga upp något stort här på jorden. Och hjälp oss, Herre, också att bli ärliga, uppriktiga och sanna i våra hjärtan. Att vi inte bara talar om väckelse. Att vi inte bara ber för syns skull. För att andra ska se hur duktiga vi är. Utan att vi menar det vi gör, Herre. Att det blir sanning i våra hjärtan, Herre. Att vi får omvända oss, Herre. Och vågar vara ödmjuka och böja oss inför dig, Herre. Och be att du ska hjälpa oss så att vi får kraft, Herre. Att verkligen underordna oss dig, Herre. Så ska du, Herre, hjälpa oss. Herre, vi ber att det ska bli möjligt också i vår nation. Det här som vi har sett. Det tillståndet som var på Hebriderna. Herre, det är samma tillstånd här. Och Jesus, tack att du ser till dem som brinner. De som ber, Herre. Jesus, hjälp oss att komma in i detta tillstånd av bön. Att vi inte tycker att det bara är besvärligt och tråkigt. Utan att vi får uthållighetens ande, Herre. Att vi får tålamod att hålla ut, Herre. Och att vi får se hur den här nationen kan bli förvandlad med ledarskap, Herre. Att vi får se ungdomarna här vända sig bort ifrån det som lockar och drar nu i vår tid, Herre. Och att de får komma till den levande guden. Till han som sitter på tronen. Tack att du har makt att förvandla, Herre. Du har makt att utgjuta din ande, Herre, som du gjorde då, Herre. Du har gjort det många gånger, Herre. Och utgjut din ande än en gång. Så att det verkligen griper tag om oss, Herre. Så att vi verkligen får en stark Guds medvetenhet. Och att du är så stark ibland oss. Att vi bara får vara där, Herre. Och bara uppleva din underbara närvaro. Tack Herre att du har gett oss så underbara löften i ditt ord. Och jag tackar dig för att du också har bekänt dig som vår broder. Och att vi får vara ett med dig Jesus. Du sa, er Gud, min Gud, min fader, er fader. Jesus, du är underbar Herre. Grip våra hjärtan Herre. Och ge oss den rätta inriktningen nu. Så att vi inte ger upp och somnar mitt i kampen. Utan att vi får tag på detta. För det finns där. Herre, kom ännu en gång. Stig ned med din kraft ännu en gång. Och förändra situationer, Herre. Förändra Och väck detta land ifrån denna sömn som vi är i. Vi ber, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Du får gärna höra av dig. Vi finns ju på nätet, på vår hemsida freechurch.se. Du är välkommen att höra av dig och om du har frågor eller om du vill ha hjälp i bön. Och du kan mejla oss, ta kontakt. Vi samlas här varje söndag för att vara inför Herren. Och vi längtar, och jag tror att kanske du som lyssnar och många där ute har så längtande hjärtan efter att få se Jesus, efter att få möta honom, efter att få uppleva det här som vi bara hört talas om. Det var så länge sedan. Kanske du känner också, var länge sedan du fick uppleva och möta Jesus. Men det är fullt möjligt. Sök honom, var stilla inför honom. Läs i ordet och besinna att han är Gud. Och låt honom tala till dig. Och han ska leda oss. Och vi som Guds folk får vara tillsammans. Även om det är på avstånd. Men så är vi tillsammans i anden. Vi är ett folk. Det var det som hände när Jesus kom. Babels torn byggde man upp. Och det var en språkförbistring som kom. Men när Jesus kom, då förenade han sitt folk till ett. Igenom den helige ande. Så blev vi ett i Kristus Jesus. Och där kan vi mötas vid nådens tron. Gud välsigna dig.